Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Innan vi lyssnar på vad björnarna har betytt för naturguiden Sara Wennerqvist så vill jag tacka för de bidrag som podden fått från Hans, Jenny och Thomas. Tillsammans kan vi stärka naturens röst. Swish-numret är 123-556-7870 och du hittar det också längst ner under varje avsnitt på natursidan. Alla bidrag räknas. När Sara Wennerqvist var 15 år bestämde hon sig för att aldrig ha ett tråkigt jobb. Därefter har hon jobbat med späckhuggarsafari i Nordnorge, räknat valar på världshaven och på senare tid har hon landat hemma i Gästrikland för det riktigt stora äventyret. Att hjälpa andra få uppleva den nordiska naturen. Hennes företag heter Wild Nordic där besökarna får uppleva vilda djur från gömslen. På vintern är det bland annat kungsörn, havsörn och duvhök som står för underhållningen och på sommaren ofta brunbjörn, under hösten ormvråk. Sara kom hem till mig den 18 oktober. 2 dagar tidigare hade hon hållit ett föredrag om björnar på Biotopia inne i Uppsala och det kan du se på YouTube om du söker på Björnkväll med Sara Wennerqvist. Jag spelade in vårt samtal på min uteplats så om du har tur kan du höra vår tupp i bakgrunden. Sara kan leva på en liten bit svensk skog utan att fälla ett enda träd. Men ingen människa är en ö. På senare år har den omfattande björnjakten gjort hennes verksamhet allt svårare att bedriva. Och du har också blivit känd för att du lever på 4 hektar skog, eller vad är det?
Ja, numera är det faktiskt 25 hektar som jag är på.
Det är jag.
Mm. Ja. Jag är inte på hela, men det är ett skifte som är 25 hektar. Ja. Som jag har 2 gömslen på.
Och det går ju inte att leva på så lite skog om man bedriver skogsbruk.
Nej, det tror jag inte går.
Nej.
Nej.
Så vad är det för verksamhet du bedriver där, om vi tar det?
Ja, det är ju viltaktiviteter. Alltså skåda vilda djur. Och det är ju olika djur olika tider på året. Så det är björn på sommaren, örn på vintern, ormvråk på hösten, småvilt med spegelreflektionsbilder av vatten och även grävling, nattfoto i studiobelysning med grävlingar.
Jag tänkte vi skulle ha lite björnfokus här idag. Kan du inte berätta lite om hur det börjar, att din verksamhet börjar handla om björnar?
Ja. Det var ju för att jag har varit tokig i björnar sedan jag var 4 år. Men det var ju ända till jag var över närmare 40 innan det började utveckla sig. Jag fick tillgång till en liten skogskoja och där började jag mata hackspettar och småfåglar och sådär.
Det var då det var 4 hektar?
Ja,
eller?
Då var det 4, kanske. Ja, 4-5 hektar. Och efter ett par år så började det komma björnar. Och då fokuserade jag mer på det. Provade allt möjligt med dofter och ljud och dofter. Och hur lite mat kan man lägga ut och de ändå kommer. Så jag provade det i 2 år. 2 säsonger. Och sen 5:e säsongen jag hade den där skogskojan, då började jag ha gäster.
Och hur viktig har björnarna varit för verksamheten liksom, för att det ska kunna gå runt?
Utan björnarna hade verksamheten inte växt alls. Då hade det varit väldigt, väldigt liten verksamhet. Och det hade inte varit som det är idag när vi är, det behöver vara 3 heltidstjänster sommarhalvåret och 2 heltidstjänster ungefär på vinterhalvåret. Vilket delas upp på fler personer, alltså kanske 5-6 som jobbar på sommaren och 2-3-4 på vintern. Så det är klart att det har gett, det har ju gett bygden och trakten och området ganska mycket. Både folk som jobbar och alla gäster som kommer till mig, de stannar ju i stort sett minst 2 dygn, ibland 7 dygn i området. Och de handlar på ICA och de tankar och de bor på något bed and breakfast och de åker på någon annan aktivitet. Så det har ju blivit en del av utvecklingen i den här delen av Gästrikland i alla fall.
Precis, det måste ju vara jätteviktigt för en sån, det är ju ändå ute på landsbygden.
Ja.
I Gästrikland. Mm. Och om man åker runt där lite så ser man att det är ju inte jättemånga verksamheter.
Nej. Nej, det är inte, men vi har en närhet till Gävle. Det är ju bara 4,5 mil från där jag är. Och där finns det ju, i det området finns det ju väldigt mycket att göra. Kanske inte bara naturaktiviteter, men det finns ju både stadsaktiviteter och natur. Så det märker jag att det är ganska många som blandar. Och tar Gävle lite grann och så tar de kanske Sandviken, Högbo bruk lite grann. Och sen så kommer de till mig i skogen. Så det blir folk av att många bokar liksom björnskådning och sen kollar de vad finns det att göra mer runt omkring. Det har jag märkt. Mycket utländska gäster som gör så.
Och vad är det för förutsättningar i björnens biologi som kan göra en sån här verksamhet möjlig?
Björnar är ju enormt skygga och har blivit ännu, jag skulle vilja säga, räddare än vad de har varit de första åren. Och det tror jag har att göra med att vi har sån väldig björnjakt nu för tiden. Så det är många aspekter att man måste vara otroligt försiktig med dofter, med ljud, med hur vi är ju bara några stycken som går omkring där björnarna går och lägger ut lite mat till dem. Vi är jättenoga med att gästerna får inte gå där. De har ju upp till 100 gånger bättre luktsinne än hundar. Så det är mycket man måste tänka på och vara försiktig med. Och plus att jag vill ju absolut inte att vi ändrar något naturligt beteende. Så det ska vara bara sånt som de själva kan få tag på och äta. Det ska vara rätt sorts mat och det ska vara väldigt lite. Det ska vara liksom en snackbar för dem bara.
Och om man tänker på björnar, det här, de flesta som kommer till dig, de är intresserade av att fotografera björnarna?
Ja, eller? Inte alla. Det är ganska många som kommer som bara vill titta.
Mm.
Men det är en del. Det är en hel del som vill fotografera, visst.
Och många av de björnbilder som man ser i olika sociala medier och sådär, de är från Finland och där ser man bilder på björnar vid myrar. Mm. Är det så att björnar gärna rör sig i myrmarker?
Ja, alltså de sover ju ofta på dagen på ett ställe där det är lite fuktigt och svalare liksom. Så det är väl en orsak till att de drar sig till myrar. Sen så äter de ju, det finns säkert ganska mycket på en myr för en björn att äta. Men det är nog också så att man ställer gömslen nära en myr för att det är rätt öppet så att man verkligen kan se djuren, så att det inte är inne i en tät skog. Då blir det svårare.
Men står ditt gömsle vid en myr?
Ja, det heter kanske inte myr. Det är skvattram och glestallskog. Så det är en skvattrammyr, kan man säga så?
Absolut.
Ja.
Tallbeklädd myr liksom. Ja.
Ja.
Myrmarksimpediment tror jag skogsindustrin kallar det.
Så heter det nog. Mm. gömslet är liksom, åt ena hållet så är det den här skvattramyren, och åt ett annat håll så är det ordentlig skog, fast med en liten glänta kan man säga. Så att man kan få både och bilder, för de är ofta på båda sidor av gömslet.
Det är inte så många som känner till att man kan titta på björn på det här sättet i Sverige. Hur tror du det kommer sig?
Ja, alltså i Finland har de ju hållit på i, jag tror det är 40 år nu, kanske ännu längre. Så det är så inarbetat där, och de har väldiga områden och många, många, många gömslen. Så man har det i sig fortfarande, att det är till Finland man åker för att se björn. Men det behövs egentligen inte. För vi har ju flera björnskådningsföretag i Sverige.
Och där du är, det har länge varit bland de björntätaste områdena i Sverige, är det inte så?
Jo, det var det i flera år från när jag startade. Jag har haft gäster nu i 9 år. Men jag tror ju inte att det är så längre. Jag har inte tittat ordentligt på just den frågan. Men nej, efter vi har skjutit så mycket som vi har gjort de senaste 4 åren, så tror jag inte att det är så.
Vet du varför det har blivit så stor avskjutning på senare tid av björn?
Det har ju många olika orsaker. Det är beslutat att vi ska minska björnstammen. Vi hade 3800 som mest för 8-10 år sedan. Nu är vi väl nere i 2400 tror jag. Och i Gävleborg har vi ju 40% ungefär har vi tagit bort.
Det är otroligt mycket.
Det är jättemycket. Och jag tror ju inte att det här är så bra för björnstammen. Jag tror att den kommer att påverkas väldigt negativt, att vi tar så mycket på så kort tid. Snittåldern blir ju lägre. Och nu är inte jag säker på siffrorna, men i vanliga fall, naturlig väg, då kan de bli 20-25 år. Och nu har jag hört, men jag har inte läst det här på riktigt, att det är nere i 8 år.
Mm.
Och det är ju liksom ganska nyligen när de har blivit vuxna. Det blir de vid ungefär 5 års ålder. Och jag tänker att det kanske kan bli så tokigt att de inte hinner vandra när de lever så kort tid. Och det blir ju inte bra, för de behöver ju mixas i alla områden. Och dessutom har de ju väldigt lång reproduktionstakt. De får ju inte ungar före de är 5-6 år. Och så får de bara ungar varannat år. Så det hinns inte med så mycket om de ska ha en snittålder på medellivslängd på 8 år.
Kan du förklara lite hur björnarnas ekologi ser ut? Liksom, hur lever de? Hur lever honorna? Var finns ungarna? Hur lever hanarna?
Mm. Hanar vandrar ju mycket längre eller har större områden, hemområden, än honorna har. Honor är ju ofta rätt stationära. Det är klart de kan utöka sina områden, men de har ju sitt att hålla på med. De får sina ungar, och när de är små första året, då går de inte alls långt. Då är det bara någon kilometer de rör sig på. Och sen så sover de troligen med honan 1 år till i idet. Och sen säger hon hej då till dem, och då ska ju hon paras igen och få ungar på vintern. Hon är rätt stationära, och de här ungarna, fjolårsungar och sådär, de håller sig också kvar i ett litet område. Så det är hannarna mest som går långa sträckor.
Och är det så att det ofta är samma hanne som, om det är stabilt, om det inte är för mycket jakt, att det är samma hanne som över, som har ett stort område som överlappar flera honers områden.
Så kan det nog vara, men det finns ju en till, när det finns mycket björn i alla fall, så honerna vill ju gärna para sig med flera hannar. För det är ett smart drag. För då när hon kommer med de här små ungarna, då kanske det är 3-4 stycken hanar som hon har parat sig med. Och då blir alla så här, nej, där kanske mina ungar, de ska jag inte slå ihjäl. Så det är ganska smart.
Precis, för de har en mörk sida där, björnar.
Ja, de vill slå ihjäl andras ungar för att para sig med honan. Om hon har ungar, då vill han bli av med dem först.
Det är liknande det som lejon gör, va?
Ja, är det så?
Jag tror det.
Ja.
Just det, det är därför man brukar säga att de lär dem att ungarna att klättra i träd.
Ja, just det.
Är det inte det?
Jo. Ja, och gärna, det har jag sett några gånger, att en hona skickar upp dem i väldigt smala träd. Alltså som inte en stor hanbjörn kan klättra upp i. För de kan ju också klättra, fast det är jobbigare för dem, för de har mer tyngd. Men i de här smala tallarna som... Ja, nu sitter en unge där uppe och dinglar liksom, för att det är så smalt. Det har jag sett ett par gånger. Så ja, det är en smart taktik. Men ungen kan inte sitta där uppe hur länge som helst heller.
Mm. Och björnhanar, de kan vandra väldigt långt under parningstiden, tror jag.
Ja, det kan de. Jag kan inte riktigt hur långt. Jag vet att det var någon GPS-sänd björn som en stor hane. Han hade sitt hemområde var ungefär 8 mil långt. Och där gick han rund hela sommaren. Så det är ganska stort. De kan vandra längre, men hemområden kan vara stora.
Och vi sitter ju här utanför mitt hus, utanför Uppsala. Och här i Uppland finns det 2-3 kända björnar i alla fall, och det gissar man är hanar.
Mm.
Och de kanske lämnar Uppland under parningstiden, för vad man vet så finns det inte honor här.
Nej.
Så då behöver de gå åt ditt håll.
Ja, norrut. Bra. Hoppas de kommer.
Ja. Så det kan ju betyda att björnarna rör sig här under vår och höst, och så ligger de kanske i det här också, men då ligger de ju mer still.
Ja.
Hur tror du jakten påverkar den här ekologin som de har, deras vandringar och strukturen mellan honor? Och...
Ja, jag tror att det påverkar. Och jag tror att påverkan är alltså ganska mycket det här att vi har inte så mycket stora äldre björnar kvar. För de är skjutna, och därför är ju medellivslängden mycket lägre än vad den ska vara naturligt. Och då påverkas bland annat vandringarna.
Men ibland så motiveras jakten med att björnarna skulle bli oskygga om det inte fanns någon jakt. Tror du det påverkar på något sätt? Eller hur björnarna interagerar med människor?
Jag tror inte det. Alltså det beror ju på, jag menar, skulle man ha 10 000 björnar i Sverige, då kanske det skulle påverka, för att det är möjligen för många för mat och utrymme. Jag vet inte var siffran går, men jag tror inte vi kan ha för många, då blir det ju kanske farligt eller tokigt. De kommer närmare samhällen. Och när vi hade som mest 3800 björnar, då var det mer problematik med soptunnebjörnar, och det var mer, i alla fall i Gävleborg, så var det fler trafikolyckor. Och det är ju inte bra, förstås. Det blir ju inte bra. Så det är kanske där gränsen bör vara, men att skjuta ner och ta bort så många som vi har gjort nu, det kan inte jag se är rätt väg att gå.
Kan du förklara vad soptunnebjörnar är för någonting?
Ja, det är ju björnar som har kommit på att det går att äta en massa grejer i våra soptunnor. Och på landsbygden så har vi ju dem. De står ju utan, liksom 30 meter utanför huset. Och det blir ju inte så bra. Och lär sig en björn att oj, där finns det godsaker. Då kommer man ju för nära. Alltså man är för nära en björn som bara kan dyka upp där vid soptunnan titt som tätt. Så jag tror att det hade varit bättre om vi hade mycket enklare skyddsjakt.
För den här allmänna avskjutningen, det kallas licensjakt.
Ja, just det.
Och det sker under en viss tid då.
Mm.
Men vad är skyddsjakt?
Skyddsjakt är ju att man skjuter bort en särskild individ som upprepade gånger gör något som är farligt för människan eller förstör för oss. Ja, till exempel soptunnebjörnar. Och eftersom de lär sig fort då att hit kan jag gå, då kommer den säkert upprepade gånger och då skulle det vara okej, nej, vi måste ta bort den här individen. Och så borde det väl vara kanske enklare än de regler vi har idag att få göra det och sen minska på licensjakten. Så tänker jag att det skulle vara bättre. För att då skulle vi lämna också de björnar, majoriteten av björnarna håller sig ju i skogen och ingen ser dem någonsin. Då skulle vi inte gå ut och skjuta alla dem som ändå inte stör på något sätt alls.
Precis, och om man lär sig att det finns björn där man bor, då kan man också anpassa hur man har sin soptunna till exempel och vad man lägger där i och när.
Absolut.
Så då kanske man kan undvika att björnarna börjar käka ur soptunnan.
Ja.
Helt, för att finns det inte mat då kommer de inte dit.
Nej.
Det vet du kanske.
Ja, jo, det vet jag.
Ja. Precis, men när vi pratar om det här så finns det ju en del när det gäller björn och människor. Det är att det finns ju ganska utbredd björnrädsla i Sverige. Hur motiverade den, tänker du?
Jag tycker ju inte att den är motiverad överhuvudtaget. Alltså, man ska väl ha respekt för alla djur och inte göra några tokiga saker i skogen. Men att vara ute i skogen och tänka att jag måste vara rädd för björn, det är helt, nej, det är helt fel. Så mycket som jag har letat björn innan jag började med det här. Jag var ledig i maj månad varje år, många år, och bara letade björn. Det är så svårt att få syn på dem. De märker oss, de hör oss, de har superluktsinne. De går åt andra hållet långt innan vi får syn på dem. Så det är inget egentligen att vara rädd för.
Visst finns det forskning om det från Sverige?
Det finns det. Och de har bland annat gjort tester när människor har fått gå mot en GPS-sändare eller en sändarförsedd björn. Och jag tror de gjorde väldigt många, jag tror det var 300 försök. Och då var det ju i stort sett så var det nästan alla björnar försvann åt andra hållet, sprang iväg långt innan människorna kom nära. Sen var det några fåtal som la sig platt ner och liksom bara försökte smälta in i marken. Och låg kvar långt efter människorna hade gått därifrån. Och så gick de åt andra hållet sen. Det var ingen som gick mot människorna.
Och det här var ett sätt att hantera björnrädsla också, tror jag.
Ja, det kan det ha varit.
Mer att man försökte kombinera det psykologiska med det biologiska. Liksom. Mm. Se vad björnarna gjorde, ta med folk och sen kunde man i efterhand visa att titta här.
Ja.
Framförallt att björnen inte gjorde någonting. Nej. Det fanns väl inget exempel på något aggressivt överhuvudtaget?
Nej, ingenting. Nej.
Tror du en verksamhet som du har kan hjälpa björnrädda människor?
Ja, det är ju faktiskt lite av grunden i min tanken med att jag startade det här. Först var det ju för att det var fantastiskt fint att se. Jag ville visa för andra människor. Men det är ju liksom, det är ju det här som är så häftigt, att kunna få se en björn naturligt. Hur den beter sig, att den inte låter, att den är skygg för en ekorre som springer upp för träd. Man får se hur björnen fungerar. Och jag har varje år, så har jag minst en björnrädd människa som kommer, för att de vill se och förstå varför de är rädda. Och alla gånger så har det på morgonen varit helt annat prat än innan de satt i gömslet. Och de inser att oj, de var inte alls så stora som jag trodde. Jag trodde de skulle gå omkring och dregla och se aggressiva ut. Och det är liksom, man har så mycket fantasi i huvudet, hur, om man är rädd, hur de fungerar. Och det stämmer inte alls oftast.
Det är otroligt spännande det där. Och det är ju som så vanligt liksom, att när det handlar om naturen, att det handlar inte om naturen, det handlar om människor egentligen.
Ja.
Björnrädsla handlar inte om björnar, det handlar om människor.
Ja, så är det ju.
Men tror du det vore bra om vi hade flera verksamheter likt din i Sverige? Det finns ju stor potential, det finns några till väl,
ja,
i Sverige.
Ja, det finns det, absolut. Ja. Längre norrut finns det flera stycken.
Ja. Tror du det skulle hjälpa för att öka acceptansen och för att minska rädslan?
Jag vet inte hur många björngömslen vi skulle kunna ha. Det kan jag inte riktigt svara på. Det finns minst ett 10-tal idag, kanske mer. Men det finns så mycket i naturen som vi skulle kunna utveckla och titta på. Så absolut, jag är jätteför att det kommer fler företag, naturturismföretag, eller startar olika gömslen eller aktiviteter på olika sätt. Det är jättebra. Och det är ju en växande bransch i Sverige. Det växer som bara den. Så det är roligt och bra, tycker jag.
Och du samarbetar med en del företag som finns på en bilfärdsavstånd från dig, va?
Ja, det gör jag. Jag har ett företag som finns i Skinnskatteberg som har älg och bäver safari och även varg yla natt. Så det är jätteroligt. Man kan koppla ihop olika saker. Sen har jag en i Torshälla, Mälaren, som har fiskljuset safari från båt. Och det är också jättefint. Och det är sådana här saker där man inte egentligen lägger sig i djuren, utan det är på djurens villkor. Man kan aldrig garantera att man kommer att se något, men ofta gör man det, och det är ju jätteroligt att det funkar att åka till flera olika i Mellansverige.
Och vid Färnebofjärden finns mer frilufts, liksom paddlingsinriktade,
ja, där finns
företag.
Det ju också jättebra grejer, och dit kan man ju åka januari, februari för att försöka få syn på uttrar. Det är det många som gör, som är hos mig kanske på örnskådning, och så åker de till Gysinge sen ett par dagar och letar uttrar.
Det har blivit som de där finska myrarna där björnbilderna är,
ja.
men utterbilderna, de är från samma fors i Gysinge.
Ja, precis.
Det finns ju även uttrar på andra ställen, ska vi säga. Men det verkar lite lättare där.
Mm.
Men för mig då, som gärna vill uppleva björn, och har ju varit en natt i ditt gömsle, det var helt fantastiskt. Och det var ju liksom, det var första gången som jag verkligen fick se björnspår också. Vi fick se björnspår i snön.
Just det.
På vägen ut. Men går det att se det på andra ställen där det inte finns någon gömsle, där det bara finns björn? Hur kan man uppleva björn om man är intresserad?
Ja, numera så är det ju mycket svårare eftersom vi inte har så många längre. Men jag skulle vilja, ja, om det fortfarande finns snö kvar, när de börjar gå ur iderna,
Är det så, mitten av april?
Ja, jag skulle, ja det är en ganska bra tid. Då kan man ju springa omkring i skogen och leta både björnspår och den här proppen har jag alltid velat hitta. De har ju liksom stängt av hela sitt system, men de har en propp i som ska ut. Och den har jag letat efter många, många år, så har jag velat hitta den.
Du pratar om en propp i tarmen.
Ja, precis.
Den första bajsen på våren.
Ja, precis. Och sen kan man ju hitta alltså myrstackar som är sönderrivna. Man kan hitta klomärken på träd. Och de ibland gnuggar om sig ju med ryggen mot träd för att sprida sin doft. Eller. Och då kan man hitta hår som sitter fast där, päls.
Och jag tänker, det är ganska ofta man ser älgspår i skogen även när det är sommar. Liksom. Man kan se det här i gräs eller mossa. Kan man se björnspår på samma sätt?
Ja, det, man kan se, men det, då måste man ha gått kanske där det har varit en vattenpöl så att det är lite blött kvar. Det blir inte så stora märken av dem. På en torr grusväg går det liksom inte riktigt att se dem.
Det skiljer dem ganska mycket från varg till exempel som verkar ha högre tryck på tassarna.
Ja, jag tror det. Björnarna har ju så stora breda tassar så att det blir inte samma tyngd i spårstämpeln liksom.
För det är ju någonting otroligt fascinerande med björn, att de kan finnas här i Uppland där det är ganska tätt bebyggt, utan att någon vet om att de finns där. Helt, alltså att de inte märks.
Nej.
Och här i kring så är det ganska vanligt att man förväxlar björn spillning med andra djur. Vilka andra djur kan det vara?
Ja, det är ju ofta, hos oss är det ofta älg. För älgen kan ju äta olika saker och ibland så blir det mer som en koblaja.
Är det när de byter föda liksom?
Ja, jag tror det. Ja. Jag är inte jättebra på älg. Och då får jag ofta bilder. Oj, tror du att det här är björnbajs? Och jag kan ju inte säga 100% från en bild, men det ser oftast ut som älgens lösspillning liksom.
Hur känner man igen den då? Alltså vad är det som utmärker älgens bildning som skiljer den från björnens?
Ja, hur förklarar man det? Björnens är ju oftast, det är ofta bär i den när det är sån här blaffa. Då är det mycket blåbär eller lingon. I älgen så är det ju ofta, alltså man ser ju mer att det är gräs eller ja, från träd. Det är liksom inte bär med där. Det är inte samma. Nej, det ser inte lika ut fast det är blaffor.
En spårare förklarade för mig att maten går fort genom en björn.
Mm.
Så att den är inte så smält. Medan älgen och andra idisslare, de idisslar ju maten. De tuggar ju om precis. Den så att det blir enormt finfördelat. Det är som en komocka. Man hittar ju inte hela gräsbitar eller så. Nej, i en komocka oftast.
Det var bra förklarat. Och jag tror också att vi har ju inte vildsvin som ni har här, men jag gissar att man kan ta fel på vildsvinsbildning och björn också och tro att vildsvinsbildning är björnsbildning, eller?
Jo, alltså vildsvin kan ju både ha lite korvig spillning och så att den delar upp sig lite i liksom lite mer oformliga pluppar än älg. Det är inte så här tydliga oliver. Nej. Utan det är någon slags och sen kan det bli mera åt en komocka hållet ibland, inte minst när de har obegränsat med mat. Så jag tror att om vildsvin och björn äter säd i någon åted till exempel, då kan det bli ganska likt. Det fanns en björn här borta i östra Uppland som bara gick på vildsvinsåtlar i princip. Aha. Och då var det ju jättesvårt att skilja björnsbildningen från vildsvin. För man tänker, ja, nu ska jag gå ut och leta efter bärblaffer. Men varför, björnen behövde inte käka bär. Nej. Det fanns ju drös med vildsvinsmat som man hade lagt dit. Det gick ju mycket fortare att bli fet på det.
Ja.
För de lägger på sig väldigt mycket på sensommaren, va?
Jättemycket. De kan ju bli av med upp till 40% av sin kroppsvikt under ID-perioden. Och det är de gånger vi har haft hona med årsungar, då tror vi oftast att honan är sjuk när vi ser henne första gången. För hon är så mager och sen så är hon ofta hon har kala fläckar på sidorna för att ungarna har legat och dia och så har de legat och liksom tryckt med tassarna.
Så det är som kattungar gör?
Ja, precis. Så man tror att hon är sjuk. Hon tror att hon kommer inte att överleva. Hur ska det gå för ungarna? Och det där har hänt flera gånger. För sen går det 3 månader så är hon svintjock. Jätterumpa och håret och pälsen har växt ut. Så de är enormt duktiga på att lägga på sig. Alltså, det går fort.
Och det där är inget konstigt när det gäller björnar, eller?
Nej, det är inget konstigt. Det måste gå till så. För annars så, de måste vara stora och feta när de går och lägger sig. De sover ju mellan 4 och 6 månader hela vintern. Liksom. Men det är ju fantastiskt att de kan bli så feta. De äter ju inte bara bär. De äter ju 30% är kött och sen är det 70% vegetarisk föda. Och det är ju allt från, ja, det är ju löv och rötter och svampar och gräs och allt möjligt. Men de kan ju till exempel, när det är bärsäsong, då kan de äta 184 000 blåbär på ett dygn. Och det är ungefär 80 liter. Och det är väl en stor björn då, förstås. Men,
och du har räknat alla?
Ja, jag har räknat alla. Men det är faktiskt forskare som har räknat alla. Ja, så det är ganska häftigt. 80 liter på ett dygn är ju rätt mycket.
Men hur går det ens till? Alltså, men då får de med, de går lite som en bärplockare.
Ja,
att de
lite.
River.
Ja, lite river och lite dammsugaraktigt. Och de får i sig bär och, eller både bär och bladen. Man kan faktiskt se, det har jag också sett några gånger, när man vet vad man ska titta efter, så kan man se där det är mycket blåbärsris, så kan det vara vissa delar i det här stora havet av blåbärsris som det är bara strånkarna kvar liksom. Och då är det troligen en björn som har varit där och sugit, krattat i sig alltihopa.
Ja, så du har inga mer så här tips till mig som är väldigt sugen på att hänga ut i skogen och hitta spår av björn. Det är de här nålarna i stacken.
Ja, det är svårt. Alltså, jag ägnade ju hela maj månad i flera år för länge sedan åt att leta efter björn. Så jag sov i bilen på dagarna och sen så åkte jag på grusvägar i gryning och skymning för att få se björn. Jag såg några stycken, men ja, sen ville jag fota också och det blev inte så bra. Så då började jag istället, jag sov fortfarande på dagarna i bilen, men jag satt i en sovsäck i gryning och skymning varje dygn i maj månad på någon bra ställe där.
Varför just i maj månad?
Maj är väldigt bra för att alla björnar har vaknat. De vaknar ju i olika etapper kan man säga. Stora hanbjörnar, de vaknar först, det kanske är mitten, slutet på mars. Och honor med ungar, de väntar så länge som möjligt så de inte finns en massa snö kvar och sådär. Så de kanske kommer upp 15-20 april. Så då är liksom alla björnar vakna i maj. Och de är hungriga. Så det är lite action. Alltså de rör sig rätt mycket. Så då, något år så räknade jag timmar. Jag satt 160 timmar i min sovsäck. Och jag såg 4 björnar och en varg i totalt 72 minuter. Jag vet inte, det var kanske 1% av tiden. och trots att jag satt still och försökte att inte synas, så såg jag så pass lite. Så det är bara helt jättesvårt att få syn på dem eller hitta spår. Men naturligtvis kan man ha tur också. Jag har mött någon i skogen, men då har ju vinden legat åt rätt håll och björnar ser inte superbra, så den tittade inte åt mitt håll, så jag fick se den ett tag. Men det är inte så vanligt.
Det låter lite som när jag har spanat efter lodjur. Man kan ju inte lita på turen, och turen, man vet aldrig när turen dyker upp.
Nej.
Så det låter som att det verkar lika svårt att få se björn som att få se lodjur. På det där sättet där man bestämmer sig att nu sitter jag här och jag vill att den ska dyka upp någonstans där borta. Ja. Men där borta verkar de aldrig dyka upp.
Nej.
På Nej. Vägen ut till platserna där jag spanat, då har jag sett lodjur.
Ja, just det.
Du har precis varit på Biotopia i Uppsala och hållit föredrag. Hur var det?
Och det var jättetrevligt. Det var väldigt mycket bra frågor och jag pratade och pratade. Så det var en fin kväll.
Jag tror man kan se det där, va, på YouTube.
Ja, det kan man, just det.
Där kan man gå in och titta. För också när man besöker dig så berättar du för folk om björnarna. Då samlas man i ett rum som du har, va?
Ja, vi börjar ju så. För att vi tycker att kunskap om djuren man ska titta på är nödvändigt för att...
Det var tuppen med.
Dels för att jag tycker att folk ska veta mer om björnar. Och dels för att förstå hur man ska bete sig under de här 15-16 timmarna i gömslet. Det går ju liksom inte att sitta där och tjoa och ha sig. Och man måste ju vara lite fokuserad och försöka se när de kommer. Och många tror ju att är det så svårt att se en björn? Måste man vara så tyst? Måste vi sitta uppe hela dygnets alla timmar? Och kommer de mest när de är nattaktiva? Alltså, det är ju väldigt mycket som kommer fram som personerna inte har tänkt på och inte vet innan de kommer.
Nej, det är nog otroligt viktigt det där. Och sen också att man inte får den här instant reward, liksom, som att man köper godis på affären.
Nej.
Utan att man får tänka och...
Ja, man får jobba lite för att se dem.
Och sen har du en väldigt rolig grej hemma hos dig också som jag aldrig kommer glömma. Som jag tyckte var kul. Det var att du tog fram en liten låda, en liten ask med ben. Kan du inte berätta om benen?
Ja, de hade jag med på Biotopia också.
De var det?
Ja, jag har i det här rummet där man samlas, så har jag massa roliga saker uppställda på borden. Så man kan göra en vildmarksquiz. Det är alltså spillning från svenska vilda djur och spårstämplar och några... vingar och lite allt möjligt. Och en grej är tre ben som kommer från grävling, mård och björn. Och då ska man alltså gissa vad det är för sorts ben. Och det är penisben. Och det har ju vissa djur för att fortplantningen ska fungera när de har kort period. Det är inte som människan som kan fortplanta sig när man vill liksom. Och det där är väldigt roligt, särskilt om det är en 14-årig tjej som råkar hålla i ett sånt där ben när jag talar om vad det är för någonting. Då blir det hjälp! Ja.
Lite oväntad anatomilektioner.
Ja.
Nej, jag tycker det var jätteroligt. Jag tänker på det ofta, och det är inte sällan jag pratar om det, när man pratar om naturguidning och så här, det oväntade.
Ja.
Det blir ju så många frågor som väcks.
Ja.
Superkul. Men du, var roligt att du kunde komma hit och att jag fick prata med dig.
Ja, det var jättekul.
Och nu ska vi ta en liten tur i backarna här.
Ja, vad roligt. Får jag se vad du håller på med.
Ja, det blir väldigt lite björn, kan jag säga.
Ja.
kanske några grävlingsspår.
Ja, det låter bra.
Grävlingsbajs kan man nog hitta. Mm. Det är ju för övrigt den vanligaste förväxlingen med, ja, med björnspillning här i Uppland. Mm. Men då är det ju hög på hög. Grävlingarna bajsar på samma ställe flera gånger, eller hur?
Ja, så är det ju.
Naturpodden produceras av mig, Emil Wien Nilsson. Jingen är gjord av Daniel Schreira och inspelningen av Skator har Bo Söderström stått för. Omslagsbilden är tagen av Torbjörn Svenelius. Länkar, bilder, filmer och allmän information om Naturpodden finns på natursidan.se.